Tack så mycket, ni får snart fortsätta. Lovsångsgänget, hörni, jag har en kraftigt budskap från Herren idag. Det kan hända att det kan utmana dig, att det börjar kännas lite jobbigt på insidan. Men jag vill uppmuntra dig idag att lyssna vad Gud vill säga den här dagen. För även om det kan, Bibeln säger ju det att när Herren gör någonting med oss så står det att han ansar de fruktbärande kvistarna så vi ska bära ännu mera frukt. Det betyder att ibland bör den helige ande komma in hit och jobba med oss. Ta bort lite saker, lite torra kvistar och ansa några levande kvistar så att vi ska bli ännu mera lik Jesus. Så ta emot Herrens ord. Den enda versen jag har från utgångsläget, sen kommer väl lite bibel här och där som sig bör när man predikar. Men jag har 5 Mosebok 5 och 16. Vi läser i Jesu namn. Hedra din far och din mor, så som Herren din Gud har befallt dig. Så att du får leva länge och det går dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. Titeln idag är Så det går dig väl. Alla vill väl ha ett sånt liv? Eller är du född som någon självplågande person? Det är klart vi vill leva liv som det går väl. Och jag tänker, jag har nu ungefär i 20 års tid ägnat mig åt själavård. En sak jag tycker om att göra och mindre om att göra det ibland. Men för det mesta är det ganska givande. Att sitta och lyssna till människor. Jag har gjort det nu ganska många år. Och jag tror jag har hört på hundratals livshistorier inom de här åren man har hållit på. Ibland lättsamma, glädjefyllda historier, men ganska ofta kommer man in på de här ganska tunga områdena. Tunga samtal där människors sorg och smärta bubblar upp till ytan. Jag för inte statistik. Jag lugnar ner det, ni som har samtal med mig. Jag får inte statistik över de samtalen jag har. Men jag kan konstatera att majoriteten av smärtan här stammar i de samtal jag har med dysfunktionella familjeförhållanden. Där man kan uppleva att ens mamma eller pappa, till och med i syskon ibland, eller barn. Händer någonting i den sammanhållningen som gör att smärta skapas på insidan. Och det är klart att det är inte så i alla. Ibland blir man så här dyster predikant som menar att alla familjer är elände. Det är klart att vi har underbara familjer i församlingen. Det finns underbara familjer utanför församlingen. Men det bör ändå konstateras att smärta förekommer. Och vi kan ju inte som, bara för att vi är en pingstkyrka, sätta skygglappen på ögonen och tro att inte problem existerar. Utan vi behöver ta tag i saken. Vi behöver först och främst se vad säger Bibeln. Och för det andra så behöver vi tillämpa Bibeln på våra liv. Vad säger Jesus om den som byggde huset på klippan? Den som hör och gör. Så det är inte så stor skillnad om du kan Bibeln utan till, men lever ett helt annat liv. Du kommer inte i Bibeln, i Bibeln kommer du nog, men du kommer inte i himlen. Fast du kan Bibeln utan till. Du kommer bara till himlen om du har lärt känna Jesus som din personliga Herre och frälsare. Och på samma sätt så blir inte ditt liv perfekt om du vet vad som står, om inte som står blir en del av ditt liv. Och det är det lite jag kommer att utmana oss med idag. En av de mest radikala, enligt mig, saker som Gud säger finner vi i Malaki 2:16. Där det står att jag, alltså Herren säger så här. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud. Och det behöver sägas som en parentes att det är klart och finns till och med i Bibeln situationer då grund för skilsmässor är oundvikliga. Bibeln är egentligen 2 situationer då man ska skiljas. Det är om mannen eller hustrun är otrogen, alltså sexuellt otrogen med en annan. Och om mannen eller hustrun är otroende. Det är de 2 situationerna. Det är enligt Bibeln, det fanns grund för det. Men som Jesus säger, från början var det inte tänkt så. Hallå. Ibland har jag en känsla att vi tar för lätt på det, det mest heliga Gud har gett människan. Det äktenskapet. Ibland får jag en sån här känsla när nutida livet vi lever i att en liten dålig dag, ja men hej då, nu far jag iväg. Okej, jag raljerar. Men jag tycker ibland så ser jag upp till den äldre generationen. Som jag tycker vi yngre har att lära oss av. Där man tog äktenskapet, det var högt i kurs och ingenting ska skilja mannen och kvinnan åt. Och vi behöver ju våga tala om äktenskap i församlingen. Tror jag i alla fall. Ja, men jag håller på att viga folk ibland. Men det är tuffa saker, vet du. Svärtsamma saker att tala om. Jag läste en krönika om den här Kurt Cobain. Det var tydligen ett antal år sedan han dog här. Och så står det om honom att han sa det, att hans liv förstördes när hans mamma och pappa skildes. Det är den Nirvana-grundaren som sen tog livet av sig. Att ibland tänker vi behöver tänka lite, vilka konsekvenser har mina val? Inte bara för att jag ska må bra, men vad har valen för dem som är runt omkring mig som ska må bra på grund av mig? Jag tänker på mina barn, min familj och så vidare. Vilka val gör jag för att mina barn ska ha ett så bra liv som möjligt? Vi måste våga prata om de här sakerna. För Gud talar ju inte om att han hatar skilsmässa för att bråka med dig. Utan för att skydda familjen. Och då, om vi ska tala om det här idag lite, tillbaka till kärleken. Så tänker jag att vi kan ju gå till urkällan själv. Till den fullkomliga pappan, Herren. Vår far i himmelen. Det finns några ställen, ganska intressant egentligen när du tänker på det. Det finns några ställen när Gud talar så det hörs, alltså ljudligt, audiellt talar till Jesus. Jag tror det är tre ställen. Två av dem är nästan identiska och en tredje är när Jesus ropar ut till Fadern, låt mig förhärliga dig, och så svarar Herren tillbaka, jag ska förhärliga, jag har redan gjort det och jag ska göra det igen. Om jag minns rätt där kring Johannes 10. Eventuellt vers 17, men slå inte mig efter mötet om det är fel. Men de andra två ställena är nästan identiska. Det är vid Jesu dop och vid härlighetens berg. Så säger den fullkomliga pappan till sin son så här. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Jag skulle då vilja ge till det. Och mamma, tips till dig. Så jag kommer utmana oss och kanske ge oss lite verktyg. Men jag kommer också att tala ur det perspektiv av att några av de här sakerna kanske du upplever att du inte har fått när du har vuxit upp av din mamma eller din pappa. Och vi kommer att landa i den delen senare. Och min poäng är förstås inte nu att få dig att känna dig som världens sämsta pappa eller mamma. Det finns för mycket krav på oss från förr onödigt. Att på något sätt spe på det om min till exempel. Det blev tyst där hemma igår när jag hade min yngsta dotter. Och det är aldrig ett bra tecken. Så jag gick på jakt och säger, var är hon? Ja, hon var på vässan. Hon har hittat Julias läppstift. Och så tog jag en timme när jag hade bort det. Jag menar, vi är så där. Man gör sitt bästa och Gud är god. Men med det sagt så ska jag vilja hitta 3-4 ingredienser från himmelen. Hur vi kan upprätthålla familjen på ett sätt som jag tror skapar harmoni och trygghet för nästa generation. Och vi kör på rakt in. Nummer 1. Gud säger alltså så här. Han är min älskade son. Och min första utmaning till dig. Sluta aldrig säga orden, jag älskar dig. Man har de här små knyttarna så då säger man de orden. Men någonting som händer när knytten blir större. Och så blir vi tysta. Kärleksförklaringarna tystnar. Både till barn och många gånger också till den man lever med. Och så här säger ganska många till mig när jag sitter i samtal. I vår familj talade vi aldrig om känsliga saker. Och jag funderar, vad är det för trams? Jag menar, är inte vi med om känsliga saker ganska ofta? Jag menar, jag är en sån känslomän, alltså jag är ju bara känslor. Så kan ändå att jag är en liten sär egen art. Men jag tror någonstans så är vi ganska regelbundet med om saker som skapar någon form av kemisk reaktion inom oss som utmynnas i ett känsloliv. Och det känner ibland som att det har blivit tabu att tala om för varandra, att man älskar varandra. Jag tänker nu lite konstigt, för det är ord som åhöraren oftast längtar efter att höra. Om vi bortser då från tonårstiden när puberteten på något sätt gör sitt uttryck och man tycker det är pinsamt. Men någonstans inom mig tror jag ändå till och med den mest pubertiska ungdomen, så oavsett vad den säger så finns det någonting här inne som bara säger jag vill vara älskad. Men vi är många gånger tysta. Trots att det finns en längtan. För vad säger orden jag älskar dig egentligen? Det är på något sätt att man projicerar kärleken till en människa för den hon är. Man blir accepterad för den man är. Man blir älskad för den man är. Jag har hört ganska många också historier. Överraskande ofta har hört den här saken. Människor som säger till mig så här att de var småbarn. Vissa kan vara i 5 år, 6 år, någon var 10, tonåring. Och så är de med om någonting jobbigt där hemma. Och så tar det här lilla barnet, tonåringen, ett beslut. Jag kommer aldrig visa någon känsla för mamma eller pappa. För att mamma eller pappa någon gång i ett ovisst tillstånd har sagt att inte ska du gråta hemma hos oss. Inte ska du vara ledsen hemma hos oss. Bete dig nu som folk. Och så tar de här barnen de här besluten. Att jag ska aldrig visa mig, vara mig själv i ett känslomässigt tillstånd där hemma. Så folk har berättat till mig i flera omgångar att man far in och gömmer sig på sitt rum, stänger in sig, där gråter man. Man springer ut ur en lektion, låser in sig på vässan och där gråter man. För ingen ska se egentligen vem jag är, för jag känner inte mig älskad. Kära vän. Vi måste få vara själva i Guds församling. För aldrig orden jag älskar dig tystna från din mun till de människor som betyder någonting för dig. För här visar Gud vägen. Jag får han högt och tydligt se från himmelen. Han är min älskade son. Och det är som något helande inträffar varje gång man får höra orden jag älskar dig. Så du som pappa eller blivande pappa, du som farfar eller farmor eller vad du är. Sluta aldrig säga orden jag älskar dig. Och tycker det är jobbigt, men strunta i de känslorna och gör det ändå. Jag vet att det kan vara kännas som Mount Everest att ta sig över det där. Jag kommer berätta lite min egen historia inom det området senare. Men vi ska vinna den här striden. Inte ska låta världen vinna. Världen vill att vi ska vara tysta. Men Gud vill att vi ska göra som han gjorde. Säga från himmelen, han är min älskade son, så kanske också du kan göra det. Kanske vi kunde få en jag älskar dig-väckelse i kyrkan. Det ung som gammal återtar den här marken igen. För jag tror att efter förlåt så är det bland det kraftfullaste av vapen vi har att ta till. De har helande, de ingjuter tro. Och framförallt säger du till den andra människan, i min närhet får du vara dig själv. Du vill inte vara på någon mask eller någon fasad. Det låtsas vara någonting annat. För när du säger jag älskar dig, så säger du jag älskar dig för den du är skapad till. Inte för att du lagade min matteläxa igår. För det andra säger Gud till Jesus, i honom har jag min glädje. Sluta aldrig säga hur stolt du är över dina barn, dina föräldrar. Faderns andra hälsning till Jesus var att i honom hade han sin glädje, sin stolthet. Det att observera att Gud säger att glädjen var i honom. Inte vad han gjorde, utan Han har sin glädje i honom. Något av vår tids stora utmaning att vi så lätt visar uppskattning och glädje över saker folk gör och inte för vad det är. Jag är tacksam och jag är glad över alla 168 eller hur många vi hade volontärer under påsken. Jag skulle inte haft någon bra festival om jag ska ha gjort den ensam. Jag menar, ja, nej, vi går inte in på den vägen. Så jag är tacksam över det här, allt ni bidrar med, att ni kommer hit idag. Men vi kan inte ha vår identitet i vad vi gör. Utan vi behöver ha den i vad han är och vad han har skapat oss till att vara. Men ändå sedan vår unga år så belönar vi människan för vad hon presterar. Och det blir lätt hänt att din identitet hamnar i vad du gör framom vad du är. Utmaningen är, och det kan vara jobbigt att höra för vissa, utmaningen är ändå att vad vi gör slutar en dag. Men du slutar aldrig att vara vem du är. Fast du sitter i rullator eller på hemmet, kanske råkar du för en olycka och blir paralyserad. Du förblir vem du är. Du kanske slutar göra vad du gör. Men du kommer alltid att vara vem du är. Vad Herren har skapat dig till att vara. För om du bara hör gott om vad du gör, så risken står att du till sist hamnar i ett liv där dina egna krav på dig själv är perfektion. Och det kommer du aldrig att leva upp till. Här tror jag vi har mycket att vinna på att rikta vår tacksamhet till vem personen är framom vad hon gör. Ring en vän. Har du gjort det någon gång? Utan att ha ett enda ärende förutom att höra hur är det med dig. Jag undrar om hur många sådana samtal jag får. Helt Markus Myllymäki. Hur många samtal ringer jag? Sådana. Nu är det väl några, hoppas jag. Men jag skulle utmana oss till där att vi ska bli mer intresserade av vad människan är än vad hon gör. För jag kan ju inte gömma mig bakom någon halvdan insats som predikant. Jag kan inte heller, eller det är svårare i alla fall att gömma mig från vem jag är. En bra mening som jag tycker om, som du kan väl säga till dina vänner lite oftare. Säg tack för att du finns. Bara den meningen. Inget annat än det. Korta ord, men bra ord. Så får fokus flyttas än en gång till vad människan gör, till vem hon är. Och på det sättet så hjälper vi varandra till sist kunna utbrista som David gjorde. Jag tackar dig för det så underbart skapad. Min själ vet det så väl. Vet din själ det? Att du är underbart skapad. Att Herren själv har format dig. Jag känner framgångsrika människor som i stort sett har lyckats med allting de har gjort. Men samtidigt så ser man i de här människorna den lilla pojken som längtar efter att få höra att någon är stolt över honom eller henne. Att de känner sig som små barn som längtar att höra orden från pappa som säger till honom eller henne: jag är så stolt över dig. Inte för att de har lyckats med allting, utan för att de finns. För när vi uttalar de här nycklarna över människors liv, så får vi bort de här kraven och Guds rike börjar växa åt höger och vänster, för vi lägger mer blicken mot Herren. Då vi slutar se på oss själva så jättemycket och tycker att vi inte duger till någonting alls. Jag hoppas att du kan säga till dig själv, som David, att du kan tacka dig, Herren, för att du är så underbart skapad. Och att du vet det så väl. Låt oss bli en församling som skämmer bort varandra med dessa ord. Att vi är stolta över varandra. Att vi tackar Gud för att du finns. På samma sätt som Gud gjorde över sin egen son. I honom har jag min glädje. Kanske du aldrig fått höra från dina föräldrar att de är stolta över dig, att de är glada att du fanns. Kanske du fått höra att du var mer än börda, att det var ett misslyckande, eller inte ett misslyckande, ett misstag. fruktansvärda ord för ett barn eller en tonåring för den delen att höra. Men Herren kommer upprätta dig. Han kommer hela dig från det där. Och vi kommer snart in på den delen. Nummer 3. Så avslutar Herren med att säga om Jesus. Lyssna till honom. Sluta aldrig att prata med varandra eller sluta aldrig att kommunicera. Det sägs att tystnaden är det som till sist dödar en relation. Vare sig det är till man eller hustru, ens barn, föräldrar eller vänner, så är tystnaden aldrig ett bra sätt att kommunicera på. Det är ganska dåligt faktiskt sätt att kommunicera på, för det händer ju ingenting. Jag fick ett meddelande av en vän från bor långt borta någon annanstans. Vuxen som var ledsen. För i det meddelandet som kom kanske en vecka sedan så hade föräldrarna skrivit till henne att nu bryter vi kontakten med dig. Nu vill inte vi längre prata med dig någon mer eller ha med dig att göra. Tänk att som det äger rum idag. Till och med föräldrar som haft en dag sitt lilla barn som man älskar med allt och man ska göra allting för sina barn. Så leder någonting hända längs vägen att man till och med vill avbryta relationen. Samtidigt är tystnaden ett vapen allt för många tar till. Tycker om att vara tysta, tycker om att bestraffa varandra. Jag tycker om tyvärr att bestraffa när jag känner mig ledsen. Mina medmänniskor med att jag är tyst. Men himmelen säger, lyssna till honom. Och jag tror att det finns två poänger. För det första, att vi ska lära oss att lyssna på den andra. Och låt mig nu säga någonting om det här som vi är urusla på i västvärlden. Nämligen att lyssna till den andra. Här undrar jag om vi ska kunna bli lite bättre. När du pratar med någon, ställ frågor, lyssna. Tala inte bara om dig själv. Hallå. Att vi siftar än en gång fokus från oss själva till den andra. Det finns få saker här märkt som är så läkande och helande för den andra människan. När den känner att allt fokus mitt, allt får vara på mig. Någon bryr sig om mig. Någon vill ta tid för mig och bara vara med mig och lyssna på mig. En av de bästa lyssnare du kan vara för en annan människa. När den andra människan uppfattar sig själv som den absolut viktigaste personen på hela jorden. Allt fokus är bara på. Dina tankar har inte varit i morgondagens arbete och shoppinglista. Nej, du är fullt fokus. Du ber till den heliga ande, hjälp mig också att vara genuint, kärleksfullt intresserad av den här människan som jag just nu talar med. Så tala inte om dig själv, utan låta fokus vara på andra människan. Du kan knipa dig i låret som tips när du märker, oj, nu talar jag igen om mig själv. Och tycker du det är för jobbigt, ja men då får du förbön snart så ska vi befria dig från lite narcissism. Men det andra, som också har en poäng här, och det här är en viktig sak. En sak som jag tycker vi i församlingen ska borde bli bättre på. Att vi högljutt talar om varandra i positiva ord. Så den du talar om, hör det. Låt mig exemplifiera det. Att vi är tre personer här. Där är Arnold och här är jag och Sofia. Och jag talar till Sofia om Arnold väldigt positivt så att den hör det. Det medför en väldigt positiv känsla. Den behöver inte vara dålig. Jag tror till och med den har en positiv, eller är säker på att den har en positiv effekt. För vi tycker om att tala gott om varandra, det tror jag. Och det har jag märkt i den här församlingen. Men väldigt gärna i ett Facebook-account med en följare. Så ingen med full säkerhet ska höra det i misstag. Låt oss bli bättre att tala om varandra gott. Så den du talar det goda om ibland också hör det. Jesus sa, lyssna till honom. Det tyder att det fanns en stolthet från himmelen över Jesus. Här är en person, jag är så stolt över Jesus. Honom ska ni lyssna på. Tänk om vi skulle bli lite bättre på att tala gott om varandra. Så till och med vi hör det. Jag är säker på att det finns människor i den här salen som har längtat efter att personer skulle någon gång ha sagt något gott om dem, om vem du är. Kanske vi kan göra en insats på att bli bättre på att kommunicera med varandra. Och framförallt att lyssna på varandra. Kanske finns andra i den här salen som just nu längtar efter att någon skulle ställa några frågor till henne eller honom. Kanske du kan göra det till din livsuppgift att få människan att känna sig just som den viktigaste människan på jorden då du talar med henne. Gud sa, lyssna till honom. Och jag tror att det kan ha en väldigt helande effekt när vi börjar tala gott om varandra. När du börjar tala gott om dina barn så att dina barn hör det. När du har gäster nästa gång så bara skryta om dina barn. Varför är vi så rädda att skryta om våra barn? Vi bara hjälper dem ner med dåligt självförtroende. Vi har bestämt i vårt hem, vi ska inte alltid prata negativt ord om någon i vårt hus. Vi ska tala gott om allihopa som kommer dit. Förutom fienden, han förklarar sig själv. Låt oss bli en bättre församling på att uttrycka det positiva ordet. För en sån helande effekt kommer du att märka. För om nu det här kommer snart in om en liten stund för landning. Om det här nu är lösningen på Guds befallning, hedra din far och din mor. Paulus tillägger på ett annat ställe, kan man visst ibland lära sig det ordet också, reta inte upp era barn. Hur ska vi då göra om det gått snett? Om du aldrig fått höra att någon älskar dig. Om du aldrig fått höra att någon är stolt över dig. Om du aldrig fått höra dina föräldrar eller vem du nu relaterar till talar gott om dig i deras närvaro. Hur ska vi då göra? Du kanske finns här som sen, du har levt ett 70-80 år långt liv. Du har känt dig sviken av dina föräldrar. Eller du som förälder känner att du har misslyckats som förälder. Och då tänker jag att det är viktigt att vi med stor ödmjukhet närmar oss dessa frågor. För som redan konstaterat, eller jag kanske inte konstaterade det, mitt utkast, så trodde jag att jag redan konstaterade det. Men kanske hade gjort det i mitt huvud. Det står i Romarbrevet 3:23 att vi alla har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Det betyder att vi alla är ofullkomliga. Vi gör alla fel. Men vad ska vi göra? För min del finner jag en del av svaret vid Jesu kors. Det mesta av svaren finns vid Jesu kors, tack och lov för det. Men när Jesus då är fastspikad, torterad och ligger där inför döden så finns det en par intressanta figurer som tar del av detta ganska hemska tillställning. Och en av dem det är Jesus egen mor. Och då vill vi föreställa oss kanske in i den situationen. När ens mamma ser sin pojke oskyldigt dödas. Sakta men säkert. Först torteras, piskas, hånas och sen spikas fast för att inom 6 timmar dö. Att bevittna det som mamma, det behöver vara en enorm påfrestning. Och då riktar Jesus sin blick på sin mamma och säger så här. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, så sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Och jag tänker att fascinerande att mitt i Jesus eget lidande så får han syn på sin mamma som troligen gråter. Det sägs ändå, vi har erfarenheter i den här salen. Det svåraste man kan vara med om när en förälder går miste om sitt barn. Så Jesus sätter sig in i sin mammas situation. Och så för han in helande. Han säger till den lärjung han älskar, alltså Johannes. Där är din mor. Och vice versa. Så mitt vid korset, när Jesus på något sätt är där och ska fullborda syndernas förlåtelse för mänskligheten som tar emot honom, så är han att upprätta relationer och skapa läkedom. Fyller tomrum och sorg som har uppstått. Och trots att han skulle ha annat att tänka på, så väljer Jesus att hela relationer. Och jag tror, kära vänner, att det är Guds stora agenda att hela relationer. Ja, men det finns ju väldigt radikala bibelställen som står till exempel att om du är på väg till Sion idag och kommer på att det är otalt, eller det är någon människa som har någonting otalt med dig, så ska du inte komma till Sion. Utan gå först och red ut det med den personen och kom sen till Sion. Alltså det var templet då som Jesus använde. Eller ta nu det mer radikala ordet i Matteus 18, att om inte, så ska det gå med var och en. Och vad är det som ska gå så där? Jo, man ska vara i fängelse ett antal år, för det var en skuld på 200 000 talenter. Och så hamnar man i fängelse tills hela skulden var betald. Men då säger Jesus, så ska det gå med var och en som med vadå? Jo, som inte med hela sitt hjärta har förlåtit. Hallå. Jesus och Gud prioriterar helande av relationer. Det är därför inte det är förvånande att de människor kommer till tro på Jesus. Så ibland det första tecknet på att du blir född på nytt. Att du vill upprätta och hela relationer i din närvaro. Så om du lite funderar, du blir född på nytt om jag får lite vara radikal ikväll. Hur är det med dina relationer? Lever du hat eller tvister med någon broder, syster, mamma eller pappa eller barn eller bara någon vän? För om den heliga ande bor i dig och det står att den heliga andes tempel. Så den heliga ande kommer att viska åt dig dag och natt. Om den är person Y eller person X. Tills du har upprätt relationen. Varför? Jo, för den heliga ande vet att om du inte har gjort det så kan din evighet vara förlorad. Så därför kommer den heliga ande säga till dig varenda dag. Hela relationen. För det är evighetsvärde i att du gör det. Och låt mig nu berätta någon story från mitt liv. När jag blev frälst som 18-åring. Jag hade en ganska komplicerad relation med min syster. Min stora syster. När jag föddes så hade jag ganska mycket sjukdomar. Jag kan inte räkna dem alla. Säga sången och den passar bra in där. Jag gick på mellan 80 och 100 antibiotikakurer de första 6-7 åren. Jag opererades 4 eller 5 gånger på olika saker. Och det ledde till att föräldrarnas nästan enbart fokus hamnade på mig de första 6-8 åren. Och då blev min stora syster avundsjuk. Hon har inga problem med att jag säger det här, måste jag säga som parentes. Ni ska höra att vi är väldigt goda vänner idag. Men hon blev avundsjuk på mig och det ledde till att vi fick en väldigt svår relation. Och när hon blev tonåringar äldre så började hon bråka med mig. Hon bråkade med mig ganska ofta. Och det var nästan ett halvt bönesvar fast jag inte var frälst när hon flyttade till Sverige i ganska unga år. Och jag blev frälst 2 år senare och blev väldigt så här på G. Och jag hade ju glömt bort att jag hade en svår relation med min syster. Så när jag blev frälst en kort tid efteråt så drog jag iväg till Sverige och skulle sommarjobba. Säkert den heliga ande som skickade dit mig. Och sen tänker man skulle spara lite pengar så jag flyttade in hos min syster. Som sagt, jag glömt bort att vi hade något struligt med. Hon hade inte glömt bort det. Utan vår relation fortsatte som den var. Vi bråkade, bråkade varje dag. I 2 månader minns jag vi höll på. Till sist fick jag den väldigt fina idén att man kan ju be till Jesus. Så jag bad en tisdag kväll till Jesus så här. Herre, hjälp mig med min syster. Och den heliga ande svarar lite halvjobbigt. Jo, jag kommer att reda ut det här. Men, Anders, det kommer att krävas tårar. Inte vad man vill höra som en ung, nyfrälst man. Det var tisdag kväll, onsdag morgon. Vaknade jag, ska få iväg till jobbet. möter på min syster som klagar på någonting som inte minns något mer ens vad det var. Och jag fattar inte vad hände med mig. Hon har ändå klagat på mig i 2 månader tid ungefär. Och jag har aldrig haft en sån här reaktion. Men nu när hon klagar på mig så mitt alltså öppnade syndafloden från allsitt håll. En där och en där. Jag bara... Och jag funderar för mig, vad händer? Jag bara fullständigt tårarna flödar ner från varsitt höga. Hon ser på mig, Anders, varför gråter du, ropar på mig? Och jag ropar tillbaka, jag vet inte varför vi gråter, men jag vill inte att vi ska bråka mera. Och så börjar hon gråta. Så omfamnar vi varandra inför Herren. Och det är 20 plus år sedan. Vi har bråkat en gång sedan dess. När heliga ande kommer. Herren vill hela relationen. Sen är hela med min pappa. Jag är hela med de som har mobbat mig. För man blir så fri. Och man bara säger till Jesus, Herre, hjälp mig. För det handlar inte om att jag klarar av det. Det står inte att allt förmår jag som ger mig kraft. Nej, så allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och jag minns det hela med hade en helande stund med min far också. Jag hade en känsla på min insida. En helig ande bara bultade på här. Så fattade jag inte vad jag gjorde. För det var gamla goda tiden där det fanns inte sån här nymodighetstelefon. Utan man måste trycka in telefonnumret. Var någon med på den tiden? 2 personer vid en ungdomlig församling. Och så mitt allt när jag är där på sängen. Så märker jag på mig själv att jag tar upp telefonen. Jag fattade inte vad jag höll på med. Och så skrev jag in pappas telefonnummer. Så var det mitt allt ringa pappa. Och så, hallå, säger han. Och jag bara, vad ska jag säga? Och inte vet jag ska säga, inte minns heller vad jag sa. Men då igen upplever du hur den heliga ande kommer och tårarna kommer. Och så bara möts vi i försoning. Gud vill hela relationen. Så kom ihåg att oavsett hur du har haft det. En del har haft det bra och dåligt. Andra har haft det lite sämre. Så finns det en Gud i himmelen som kan ge dig någonting som ingen förälder kan ge. Oavsett vad du har haft fullkomliga föräldrar så finns det någonting hos Herren som bara Herren kan ge dig. Och ska vi slänga upp vad Herren säger om dig på skärmen. Du har en himmelsk far som kallar dig vid namn. Johannes 10:3. Han nämner fåren vid dess namn. Han säger ditt namn. Han har räknat dina hårstrån. Så förälskad har du aldrig varit att du håller på med det. Kan jag nästan lova. Jag ska nästan be för dig om du har varit det. Han vill vara din vän. Jag kallar inte er längre tjänare. Men jag kallar er vänner. För jag låter er veta allt, säger Jesus. Du får alltid vara ett litet barn hos Herren. Vi har barnaskapets ande som säger Abba far. Han vill forma din framtid. Han är på din sida. Vem kan vara mot oss som Gud är för oss? Han har burit dina synder. Han vill bära dina bördor. Han kommer alltid vara med dig. Det här är din pappa. Och i så länge sista bibelversen så tycker jag det här är så otroligt bra. I 2 Korinthierbrevet 6:18. Gud säger så här. Jag ska vara er far. Om vi får sista skärm. Jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar. Säger Herren den allsmäktige. Tugga på den. Jag ska vara er far. Kanske ni har haft lite utmaningar där hemma. Kanske varit tufft som det varit för mig. Men då kommer Herren säga, ja, men oavsett vilken pappa eller mamma du haft, jag ska vara er far. Jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar. Och sista ordet är viktigt i den här meningen. Så är Herren den allsmäktige. Så oavsett vilka sår och kamper som du har kämpat med på din insida. Så när Herren den allsmäktige har någonting att säga till om. Då blir allting möjligt. Allting reses upp. De torra benen får liv. Den hopplöse får hopp. Och du som kanske är rädd att vara en andlig förebild eller du är rädd att bli pappa eller mamma. eller man eller hustru. Då kliver den allsmäktige guden in och han rättar till saker. Och han får dig, jag lovar dig det, när du möter Jesus. Han får dig att bli den personen som säger, jag tackar dig Gud. Jag är så underbart skapad. Min själ vet det så väl. Jag minns dagen när jag kunde säga den meningen till mig. Vilken frihet att känna så. Nu kommer jag göra en sak. Vi kommer kall fram till förbön. Jag har beställt en sång av Daniela. Hon kommer ha som inledning. Men jag vet att du finns här inne. Du ska behöva helande på de här områdena. Låt inte fienden ha sista ord om ditt liv. Låt Gud ha sista ordet. Och kanske du idag ska behöva lite helande och läkedom. Låt oss be en stund. Jag har bara en känsla att vi ska måste få ett genombrott här ikväll, kära vänner. Var inte rädd nu för dina känslor. Vi har fått dem av Gud. Så träng inte undan nu om du känner att det är lite smärtsamt och utmanande. Herre Jesus, nu ber jag för de här människorna som finns i den här salen. Människor som du säger, det här är min älskade son, det här är min älskade dotter. Men kanske livet har kommit emot med svårigheter, med utmaningar, med smärta. Där man känner sig förkastad till och med, bortglömd. Inte älskad, ingen som känner sig stolt över mig, ingen som bryr sig om mig. Jag är bara ett luft. Ingen skulle märka om jag skulle försvinna. Herre Jesus, nu ber vi Herre att vi ska kunna hela den här församlingen stå framför vår spegel och säga tacka dig Gud för att jag är så underbart skapad. Och vi ber Herre att inget människoverk, inget människomisslyckande ska komma i vägen för dina tankar, dina planer som du har för den här församlingens alla medlemmar och gäster och folk som är här idag. Halleluja Jesus. För jag vet Herre, när du stiger in på arenan Herre, så då är du den allsmäktige. Och du är vår far. Halleluja Jesus. Jag bara känner det sprittar inom mig hur Gud vill förlösa folk idag. Kedjor ska falla från dig. Tankebyggnader ska raseras. Du ska förlåta någon för första gången hela ditt liv. I den heliga andes kraft. Så när Daniela sjunger den här vackra gnistesången, så förbenen kommer fram och gör sig redo, så kommer du bara hit fram och du ska bara få uppleva att Guds helande över ditt liv. Gud kommer hela dig idag. Herren är här, den allsmäktige som vill hela dig.